Det här är P1, Sveriges Radio.
Om TV-profilen som sprang från Expressens kamera håller alla svenska medier på att bli kvällstidningar.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
Världen skakas av Trump-administrationens läckta chatt. Vi tittar närmare på Sveriges egna gruppchattmiss.
Till och med inte ens Bonnier lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen då att vi var samma person.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Förra veckan publicerade Expressen ett klipp som mer eller mindre hela Sverige nu har sett. Den TV-profil som åtalats för en rad sexköp men som hållit sig borta för att undvika rättegång hittades av Expressens reporter. På ett hotell i London konfronteras personen framför rullande kamera. Erik Petersson har i veckan kollat närmare på rapporteringen.
Det här är en extrem publicitetsskada.
Där är Morten Schultz. Han är jurist och professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare även suttit i pressens opinionsnämnd. Det som numera heter MEN, mediernas etiknämnd.
Eftersom vissa av de här publiceringarna är ju närmast förnedrande. Särskilt kanske publiceringen av en film. Där den misstänkta springer ifrån reporten. Han vill uppenbarligen inte svara på frågor.
Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
Det där är ju ett väldigt kraftfullt klipp. Och jag blir lite illa till mods. För det framstår ju som så tydligt att den här personen får ju panik. Han blir helt panikslagen och bara springer iväg. Men det blir ju en väldigt stark film. Det här tror jag kommer ge långa effekter, och kanske inte bara för den person det handlar om utan också för hans omgivning.
Morten Schultz skrev förra veckan en text i Svenska Dagbladet om publiceringen. Texten avslutas med meningen: tanken är att brottslingar ska dömas av tingsrätter, inte folkdomstolar. Tycker du att det här blir liksom folkdomstol?
Ja, men lite åt det hållet är det väl ändå. I någon mån så har väl folkdomstolen redan dömt, tror jag. Och i juridiken så är det en sak som vi liksom ser lite extra allvarligt på, särskilt inom förtalsregeln, att det är därför som även sanna uppgifter många gånger kan vara förtal. Så därför så är det en typ av publiceringar, alltså sanna uppgifter om brottslighet, särskilt sexualbrottslighet, som rättsordningen sätter lite i en speciell ställning.
Vi pratar om en tv-stjärna här som är internationellt efterlyst. Har erkänt ett 30-tal sexköp.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen.
Han håller sig undan den svenska rättvisan. Och det var ju på grundval av det som vi namn och bild publicerade honom. Det var ju när han blev internationellt efterlyst. När vi då hittar honom och får en chans att ställa frågan om varför håller det undan den svenska rättvisan. Och han på ett så tydligt, liksom, närmast fysiskt sätt visar att han tänker fortsätta hålla sig undan. Han lägger benen på ryggen helt enkelt. Det var ingen svår diskussion att publicera det klippet och skriva om det som hade hänt. Utan det kändes helt relevant att göra.
Man kan ju beskriva det som att han liksom fortsätter fly. Man kan ju också beskriva det som att han får fullständig panik av en reporter med liksom en kamera igång.
Alltså den här tv-profilen vet ju att vi söker honom. Så att det är ingen nyhet för honom att vi söker honom.
Det är ju en liksom kändis. Det är ingen formell makthavare. Vad tänker du om publicitetsskadan som klippet innebär?
Mm. Han är ingen formell makthavare, men han är en kulturell makthavare. Han är en folkkär tv-profil som har tjänat mycket pengar på hur han odlar sin persona i en av våra stora tv-kanaler. Han har närmast maniskt besökt de här thai-bordellerna då. Det var en sida som han hade helt utlämnat i sin offentliga persona. Och då tycker vi det är rimligt att det ska han kunna granskas för. I synnerhet när han håller sig undan den svenska lagen.
Det är ju liksom motiveringen till varför ni publicerar. Men vad tänker du om just publicitetsskadan? För det ligger ju i andra vågskålen där. Mm. Hur skulle du beskriva det?
Självklart innebär det en publicitetsskada för honom. Han blir känd som en som lägger benen på ryggen när en journalist vill ställa frågor om de brott han själv har erkänt. Det är såklart ingen smickrande bild av honom som sprids.
Vad tänker du om beskrivningen att ni agerar folkdomstol här?
Jag har svårt att relatera till det. Vi gör en granskande nyhetsjournalistik. Vad svenska folket sen tycker om den här tv-profilen, ja, det är svårt för oss att liksom ta ansvar för det. Alltså, vi tar ansvar för vår publicering, att den är välavvägd och att den är relevant och att den är sann. Och det är den.
Ni söker ju honom för en intervju, men när ni får det material ni får, samtidigt så kanske inte tillför så mycket information, och skadan för honom är väldigt stor. Så att säga, är det värt publicitetsskadan det innebär för honom för det där bra klippet?
Jag tycker det här klippet tillför väldigt mycket information. Han hade också kunnat stanna och ge, vi är inte polisen. Vi vill ju ställa frågor till honom. Ge honom en chans att förklara hur han tänker om de här utsatta thailändska kvinnorna som har kommit till de här bordellerna under trafficking-liknande omständigheter. Vad han tänker om, vilket ansvar han har att han är med och upprätthåller den här verksamheten som idag är ett stort, stort problem i Sverige. Han visar med all önskvärd tydlighet att han inte är intresserad av att förklara. Så jag tycker att klippet är relevant och tillför någonting till rapporteringen.
Det tillför ju det faktum att han inte vill stanna. Så att säga. Men just de där frågorna, det liksom ni söker honom för, där kommer ni ju inte längre än det där. Så att säga. Det finns en aspekt av att det blir lite underhållningsvåld, det här.
Ja, den analysen förstår för dig. Jag håller inte med om det. Men en intressant konsekvens av publiceringen som det är att den omedelbart blir en meme-kultur. Alltså att det blir spridd som en löpeld på internet. Och det är en spridning som är bortom vår kontroll, så att säga.
Det handlar om sexbrott här. En person som köpt sex. Det finns en viss speciell kraft i det. Vi har också liksom en situation i Sverige, de senaste åren har det varit ett par liksom större granskningar som varit ganska hårt personfokuserade, som slutat väldigt tragiskt. Mm. I alla de fallen har det också varit en sån diskussion kring de här, liksom prat om att vi måste diskutera de här frågorna mer. Tar ni med de intrycken och det in i diskussionen kring en sån här publicering?
De fallen som du nämner tror jag har satt stora spår i de redaktionella diskussionerna i alla mediehus. Hur man gör, granskningar särskilt i känsliga ämnen och där en person står i fokus. Jag tror att det har bidragit till, ytterligare en hållpunkt i när man fattar publiceringsbeslut. Som publicist tänker man ofta så här, håller det här sig till lagen? Håller det här sig till medieetiken? Vad ska jag svara när medierna P1 ringer? Man har sådana saker man checkar av, att man ska känna sig trygg med de aspekterna. Och då är en aspekt också, skulle jag säga för egen del, man tänker, vad händer om det värsta skulle hända? Om den vi granskar mår så dåligt att de inte vill leva längre? Kan vi då stå för den här publiceringen? Tycker jag att den är rimlig ändå? Kan jag försvara den? Har vi närmat oss den här personen på ett schysst sätt? Kan jag motivera min publicering på ett rimligt sätt?
I det här fallet då?
Nu är det Claes Granström som är ansvarig utgivare på Expressen och har fattat det här beslutet, så jag kan inte svara för honom. Men jag skulle säga att för egen del så är det här hållpunkter som man tänker igenom innan man fattar ett svårt publiceringsbeslut. Men man kan heller inte låta sig förlamas av allt som eventuellt kan hända efter en publicering. Och det är också så komplext. Vad är orsakat av en enskild publicering? Det är omöjligt att ta ansvar för precis allt som kan hända efter en publicering.
Utöver Expressen är det flera medier som namnpublicerat TV-profilen. TV4, som tidigare anonymiserat, valde att namnge i och med Expressens publicering om filmen förra veckan. Flera har också valt att inte namnge, bland annat SVT. I ett sms till oss skriver ansvarig utgivare Karin Ekman att TV-profilen inte är en typisk makthavare i traditionell mening och att Expressen hittat honom inte förändrar detta. Men det var en redaktionspublicering som fick Karin Olsson att reagera.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
I höstas skrev Karin Olsson en krönika i Dagens Media med rubriken "Hela mediesverige låter som kvällstidningarna". Det här var i samband med publiceringar om den internationella fotbollsspelare som under en period var misstänkt för våldtäkt i Sverige, vilket senare, ska vi väl säga, blev nedlagt. Expressen publicerade namn på honom, en publicering som Karin Olsson beskrev som offensiv. Inte sedan Julian Assange hade de namngett någon i det läget. Men en efter en följde Sveriges stora medier sorglöst efter. Hennes analys är att alla medier numera beter sig som kvällstidningar.
Nu tycker jag i hög utsträckning det är så att vi gör likartade bedömningar av vilka personer som man kan granska närgånget. Och att även den här typen av, vad ska man säga, kändisar, de är också väldigt intressanta i dessa dagar för morgontidningarna och public service att skriva väldigt mycket om eller rapportera väldigt mycket om. Men alla följer efter, man tycker man gör en supermodig offensiv publicering och liksom har våndats. Och sen några minuter senare så då följer de flesta efter som att det var den naturligaste saken i världen.
Hon tycker att den spaningen även håller för publiceringar om TV-profilen.
Ja, inte över hela linjen, men i stora delar absolut.
Ja, i fredags förra veckan publicerade Ekot TV-profilens namn i en push för ett livesamtal om Expressens avslöjande i Studio 1. Och Karin Olsson läste med lite blandade känslor.
Nej, men det kändes väldigt roligt, det kanske fel ord, men det är liksom så här, nu har allt gått varvet runt på något sätt. Det säger någonting i vår tid som är... Ja, det är fortfarande lite ovant. Särskilt att Sveriges Radio, för det är de som jag tycker ändå har hållit emot mest. Att de fortfarande är lite highbrow, ja, men lite mer konservativa i hur de arbetar och vilket urval de har och så. Jag har uppskattat det faktiskt, att de är lite egna. Så att när nu Ekot kommer den här pushen så var det som att nu har ytterligare en gräns passerats i det här, i att vi alla är på samma planhalva på något sätt.
Ja, det är Claes.
Ja, men tjena Claes, Erik Petersson här. Claes Wolfwatz är ansvarig utgivare för Ekot.
Ja, men det här var ju ändå en rätt spektakulär nyhetshändelse, det som hände med Expressen där.
Vad gick genom ditt huvud när du fick se honom där i receptionen?
Oj, det var ett... Vi hade väl båda två, både jag och Anna-Karin, fotografen, ett kraftigt adrenalinpåslag.
Den här storyn vill vi berätta så konkret som möjligt och även spela upp en del av ljudet från Expressens film som de hade publicerat. Och då valde vi att namnpublicera också.
Det är ändå en person som inte har någon liksom så... Det är en kändis, liksom. Det är inte en person med någon formell maktställning. Vad tänker du om den publicitetsskada er publicering ändå innebär för honom?
Nej, men det är klart det finns en publicitetsskada här. Och det är ju ofta så, man får ju välja, eller man väger ju allmänintresse mot publicitetsskada. Men jag tycker ändå man får ta med här i resonemanget att det handlar om en känd offentlig person inom nöjesbranschen som har suttit i det här TV-programmet. Det är liksom rätt stor mängd brott som han har åtalats för och erkänt. Och dessutom väljer att inte dyka upp till rättegång och är nu internationellt efterlyst. Så att, sammantaget så tycker jag att det var ett rimligt beslut att kunna namnge.
Claes Wolfvatz på Ekot ger inte så mycket för spaningen att även Sveriges Radio närmar sig kvällstidningsformen.
Om man tittar lite bredare och lite djupare på vad vi gör för journalistik så det skiljer sig rätt mycket i form och tilltal och även innehåll när det gäller kvällstidningar jämfört med vad vi gör. De har sina styrkor, vi har andra styrkor. Så jag tycker inte att allt drar mot skulle vara kvällstidning. Det är lite järvt ändå att dra den slutsatsen av några enstaka exempel, tycker jag.
Men inte det här ändå liksom ett ganska bra exempel i en sån spaning?
Att det skulle vara ett kvällstidningsgrepp.
Det här är väl väldigt kvällstidningsgrepp, publiceringen i sig. Att så hitta honom, han är på flykt, han springer, kameran fortsätter rulla.
Ja, och det måste man verkligen ge kredit till Expressen att de genomförde. Och det var inte vi som gjorde det eller lyckades med det. Det var ju ett kvällstidningsgrepp. Så att, och det har vi ju, det kan man ju inte säga att vi har kopierat, utan vi har ju berättat om det som Expressen lyckades med.
Men är det ändå inte ett ganska bra exempel i spaningen att alla rör sig lite mer åt samma håll, så att säga?
Ja, jag vet inte. Jag tycker man kan hitta exempel på det ena och andra.
Sist här hörde vi Claes Wolfvatz, ansvarig utgivare på Ekot. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
En svensk journalist som arbetar för tidningen ETC har frihetsberövats i Turkiet. Det meddelar tidningens chefredaktör Andreas Gustafsson. De plockar in mig på förhör nu, har reporten skrivit i ett meddelande strax efter att han landat i Istanbul i torsdags. När det här programmet sätts ihop under fredag eftermiddag har han sedan dess inte hörts av. Det här skriver TT. TV4-nyheterna frias av granskningsnämnden för sitt inslag om en mobilfilm inifrån den pågående attacken på Campus Risbergska i Örebro. I reportaget analyserar TV4s egna ljudtekniker vad som sägs i klippet och kommer fram till att det som sägs är "ni ska bort från Europa". Inslaget fick över 40 anmälningar till granskningsnämnden. Flera av anmälarna tyckte att TV4 spred spekulationer om motivet till dådet. Nämnden anser dock att inslaget inte strider mot kravet på saklighet. Delvis eftersom TV4 inte slår fast att det är gärningsmannen som yttrar orden som hörs i mobilfilmen. Och att det framgår att polisen aldrig slagit fast vad som sades i klippet. Och så med ett friande som slutade i ett klander. Sajten Fotboll Stockholm granskade en fotbollsagent som anmälde sajten till medieombudsmannen. MO valde att avskriva det, vilket Fotboll Stockholm var väldigt snabba med att berätta om på sin sajt. Trots att MOs beslut inte är det slutgiltiga beskedet. Det är det mediernas etiknämnd som fattar. Även de friade själva granskningen av fotbollsagenten. Däremot klandras Fotboll Stockholm för att ha slagit fast att de blev friade innan allt var klart.
Veckans stora bomb har utan tvekan varit en gruppchatt där chefredaktören för den prestigefyllda amerikanska tidningen The Atlantic av misstag blev tillagd. Där flera i Trump-administrationens toppskikt diskuterade krigsplaner och säkerhetsklassad information, varvat med emojis. Sprängstoff som genererat stora rubriker och totaldominerat nyhetsrapporteringen hela veckan, världen över. Att lägga till fel personer i en gruppchatt må ha hänt även makthavare, men att just en journalist råkar släppas in som en osynlig fluga på väggen i en sluten, superhemlig konversation hör inte direkt till vanligheterna. Men det har faktiskt hänt även här i vårt egna lilla Sverige. Vi börjar med att zooma ut och blicka tillbaka på veckans världsnyhet.
This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally texted war plans.
Yeah, we Starka reaktioner i USA efter att Trump-regeringens gruppchatt om...
Några sköna snubbar snackar ungefär som om de planerar en svensexa, men att det handlar om helt andra saker.
This seems like something out of a farce, like out of a comedy.
Ja, i gruppchatten på den krypterade appen Signal ingick bland annat USAs vicepresident J.D. Vance, utrikesminister Marco Rubio och den nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz. Och så Jeffrey Goldberg, chefredaktören för The Atlantic. Han trodde först att allt var en bluff. Han berättar själv i The Atlantics podcast.
This is a state or non-state actor, probably non-state actor, looking to entrap, embarrass... whatever word you want to use, a journalist.
I chatten nämnde specifika mål, tidpunkter, vapen och strategier för attacker mot Houthi-rebellerna i Yemen. Ingen tycktes lägga märke till Jeffrey Goldbergs tysta närvaro. Söndagen den 15 mars fick han bekräftat att allt stämde. För snart kom rapporter om amerikanska attacker i Jemens huvudstad.
Then I know it's real because I was told beforehand that it was going to happen in my phone. And then 2 hours later it happens. That's pretty good proof.
I måndags kväll svensk tid publicerades artikeln där han avslöjade att han blivit tillagd i en gruppchatt av misstag. Efter det har rubrikerna avlöst varandra. Händelsen har väckt en internationell kritikstorm om säkerheten i administrationens kommunikationssätt. Och den här historien, ja, den lär brinna på ett bra tag framöver. Och här i Sverige har vi vår egna lilla historia av en gruppchattmiss.
Då kanske vi börjar med frågan, vad heter du?
Jag heter Claes Granström.
Vi ska på klassiskt manér backa bandet till mitten av 70-talet. Då föds två pojkar åren efter varandra. Den ena i Västmanland och den andra i Norrbotten. Båda får namnen Claes Granström. Båda väljer senare att bli journalister. Både i livet och i journalistiken har deras livsvägar spretat. Men här och där har stigarna korsats. ...1999 lämnar den norrbottniska Claes Granström livet i krog- och DJ-branschen för att ge sig in i den då hetaste av världar, dokusåpornas värld. Han kommer tvåa i Robinson och deltar i Fångarna på fortet. Samtidigt i millennieskiftet bevakar den andra Claes Granström en annan het värld på uppgång. IT-världen, som reporter på sajten IDG. Därefter börjar han på branschtidningen Dagens Media. Första gången deras världar möts är för 20 år sedan. Den ena av Claes Granströmmarna är då nyhetsreporter på Norrbottens-Kuriren. Det här är han.
Att det ringde en man till mig och började gagga om ekonomi och han var från något bolag och var arg på någon artikel som jag hade gjort. Och, men det tog någon liksom halv minut för mig att samla mig. Jag bara, men vänta nu, det här gäller ju inte mig. Vem är det? Men det är Claes Granström. Och bara, sen kom jag tillbaka till redaktionen och så googlade jag och så hittade jag honom. Då jobbade han på Svenska Dagbladets ekonomibilaga, vill jag minnas. Så att jag gjorde inte så mycket åt det då, men det ringde någon tillgång. Till slut tänkte jag måste ringa upp den killen. Det är ändå ganska kul att vi typ lika gamla, heter samma sak, båda journalister. Så jag ringde honom faktiskt och bara, tja, jag heter också Claes och vi är journalister. Ja, just det, ja, han visste vem jag var då.
När de då stötte på sina omaka spegelbilder så förstod de att det här, det kommer nog ske igen.
Vi bytte nummer så bara, men så vi kan skicka folk rätt, för vi var ju inte liksom i samma... skrå. Det var ju ingen liksom risk att jag ville ha hans tips eller tvärtom.
Och genom åren har det blivit en hel del samtal och mejl som hamnat hos fel Claes Granström. Den andra Claes Granström har inte velat medverka i en intervju med oss om det här.
Jag minns en sommar till exempel när jag skulle vara ledig för första gången på länge. Jag hade varit frilans och såg fram emot liksom att bara vakna och läsa DN på papper som jag ville göra då. Så jag tog en pappersprenumeration på DN. Den kom någon vecka och sen upphörde de bara med att komma. Så att jag ringde upp då till Bonnierskrapan och bara få prata med någon som hade hand om tidningarna. De bara, nej men du har ju flyttat din tidning ut till skärgården. Jag bara, alltså jag bor i en etta på Söder, jag har inte råd med något ställe på skärgården. Så att jag har inte flyttat min tidning. De bara, jo, du har flyttat din tidning. Så jag insåg ju bara, jag förstod vad som hade hänt, men vet att det finns en till. Och vi är två, så att till och med inte ens Bonnie lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen att vi var samma person.
Och så har det fortsatt. En evig sammanblandning med oskyldiga effekter. Fram tills nu. Och det här det blir kusligt likt gruppchatten med Trump-administrationen. För i januari i år hamnar de två Klas Granströmmarna för första gången under samma mediehustak på Bonnier News. Norrbottens Klas börjar då jobba på branschsajten Dagens Media, där alltså Västmanlands Klas var reporter under tidigt 00-tal. Sen 2019 är han chefredaktör på Expressen. Norrbottens Klas har bara jobbat en vecka på Dagens Media när en sen kväll kommer en notis i företags chattverktyget Slack.
Barnen sov och så plingar det till. Och jag ändå så här, brukar vara så här, men jag, nu jobbar inte jag, jag ska inte titta. Jag försöker liksom vara duktig med det. Men det var som att jag bara kände att, men vänta, jag ska gå och kolla på det här. Vilket jag faktiskt inte alltid gör. Och så såg jag ju, i och med att jag jobbade som mediegranskare reporter, så såg jag ju vad det här var för folk och vilken kanal jag hade hamnat. Så att de här människorna är ju inga liksom doldisar för mig. Det var något möte som skulle bli inställt, och i och med att det var inställt så skulle man då skicka in sina dokument så att man kunde förbereda sig för det här mötet då som hade blivit uppskjutet när det sker nästa gång.
Precis som när The Atlantics chefredaktör felaktigt blev tillagd i en signalgrupp så följer Klas Granström det som sker i chatten som en tyst digital fluga på väggen.
Så jag gjorde ju ingenting. Jag tänker att jag sitter bara här. Så jag kollar vidare på den här serien och så börjar det plinga lite senare på kvällen. Då kommer ju de här dokumenten.
Dokumenten som delas i chatten visar på att Expressens annonsintäkter rasat med 44 miljoner kronor. En guldnyhet för en mediegranskare.
Ja, men jag kommer åka in på morgon nu. Jag kände ju knappt om jag jobbar med, för jag var ju så ny. Och jag kommer ju berätta vad som hänt. Och om chefredaktören då säger att det här får du inte skriva, ja, men då kommer jag nog lämna samma dag. Då är nog inte det här ett jobb för mig. Sen trodde jag aldrig det om Dagens Media, jag trodde inte det om Bonnier News. Så att jag var nog ändå ganska samlad direkt och kände att så här, okej, nu det här ska jag berätta för mina läsare, för att det finns ju ingen anledning att inte göra det, känner jag.
Det blir snabbt känt inne i korridorerna på Bonnier News hur Dagens Media kunnat komma över de hemliga dokumenten.
Jag vet från den källan då att det är viktiga personer där uppe som har slagit näven i bordet och krävt att liksom det här liksom inte tekniskt ska kunna ske.
Givetvis är händelsen med Trump-administrationens gruppchattmiss av en annan dignitet. Men visst finns det också likheter här. För precis som att man kan undra om krigsplaner verkligen ska delas i en gruppchatt på signal, så kan man fråga sig om det är så klokt att skicka hemliga dokument om Expressens ekonomi via företagschatten Slack.
Ja, absolut. Kanske lite att det här med den eviga frågan om att tekniken har gått väldigt fort. Och menar, vi journalister är väldigt bra på att prata om hur vi ska skydda källor och annat. Men sen vet man ju, alla som har jobbat på en redaktion i verkliga livet, man har mycket att göra, det ska gå fort. Ja, men det blir ju att man använder de här kanalerna. Det gäller kanske inte bara Slack, det gäller väl kanske techjättarnas kanaler och annat också.
Känner du att du lever i Klas Granströms skugga?
Nej, men det gör jag nog inte, för jag har nog aldrig velat vara Klas Granström. Alltså jag har ju velat vara den jag är. Alltså jag vill inte vara chef. Jag tycker liksom, jag blev journalist för att jag vill titta vad de gör.
Men du, är du Sveriges svar på The Atlantics Jeffrey Goldberg?
Nej, jag tror att han är väl kanske det amerikanska svaret på mig.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi borde kika närmare på? Tipsa då oss på medierna@sverigesradio.se. Och du, missa aldrig när vi släpper nya avsnitt eller extra långa poddar. Följ medierna i SR Play-appen genom att trycka på det lilla hjärtat. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Piero. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.